Våra bibelstudier fortsätter i Markus 6. Och nu är det vers 30-44 som vi ska läsa. Apostlarna samlades nu hos Jesus och berättade för honom allt vad de hade gjort och vad de hade undervisat om. Han sa till dem: kom med till en öde plats där ni kan få vara ensamma och vila er lite. Det var så många som kom och gick att de inte ens fick tid att äta. De gav sig av i båten till en öde plats för att vara för sig själva. Men folk såg att de for iväg och många fick veta det. Och de skyndade dit till fots från alla städerna och kom fram före dem. När Jesus steg ur båten såg han en stor skara människor. Han förbarmade sig över dem, för de var som får utan herde. Och han undervisade dem grundligt. Timmen var redan sen när hans lärjungar kom till honom och sa: platsen här är ödslig och timmen är redan sen. Skicka iväg dem så att de kan gå till gårdarna och byarna här omkring och köpa sig något att äta. Men han svarade: ge ni dem att äta. De frågade honom: ska vi gå och köpa bröd för 200 denarer och ge dem att äta? Han sa till dem: hur många bröd har ni? Gå och se efter. De tog reda på det och sa: 5 bröd och 2 fiskar. Då befallde han att de skulle låta alla slå sig ner i gröngräset i skilda matlag. Och de satte sig ner i grupper om 100 eller 50. Och han tog de 5 bröden och de 2 fiskarna, såg upp mot himlen, tackade Gud, bröt bröden och gav åt sina lärjungar för att de skulle sätta fram åt folket. Han delade också ut av de 2 fiskarna åt dem alla, och alla åt och blev mätta. Och man plockade 12 korgar fulla med brödbitar och fisk. Det var 5000 män som hade ätit. Nu har vi läst Guds ord, öppet och offentligt. Och nu ber vi att han lägger sin välsignelse till det. Rakt in i allas våra hjärtan. Amen. Apostlarna samlades nu hos Jesus och berättade för honom allt vad de hade gjort och vad de hade undervisat om. Ja, förra veckan stannade vi inför det faktum att det missionsuppdrag som de 12 sändes ut på inte var varken det slutgiltiga apostlauppdraget som gavs i missionsbefallningen, och att det inte heller speglade en norm som skulle gälla för församlingarna under tiden fram till Jesu återkomst. Utan att det var ett specifikt uppdrag som inleddes, genomfördes och avslutades under en kortare tid. Och vi får det nu bekräftat genom att de 12 återvänder med rapport om hur det har gått. De redovisar både sina kraftgärningar och sin undervisning. Vi kan se ett liknande missionsuppdrag i Lukas 10 där Jesus sände ut 70 lärjungar på en liknande kampanj. Det står i Lukas 10:17. De 70 kom glada tillbaka och berättade: Herre, till och med de onda andarna lyder oss i ditt namn. Han sa till dem: jag såg Satan falla ner från himlen som en blixt. Se, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och över fiendens hela välde. Ingenting ska någonsin skada er. Men gläd er inte över att andarna lyder er, utan gläd er över att era namn är skrivna i himlen. I samma stund jublade Jesus i den helige ande och sa: jag prisar dig, far, himlens och jordens herre, för att du har dolt detta för de visa och kloka och uppenbarat det för små barn. Ja, far, så var din goda vilja. Allt har min far överlämnat åt mig, och ingen vet vem sonen är utom fadern, eller vem fadern är utom sonen och den som sonen vill uppenbara det för. Så lägg märke till att Jesus konsekvent ser underverken som en sanktion på det verkligt betydelsefulla evangeliet om att de troendes namn är skrivna i himlen. Och att människor får sonen uppenbarad för sig. Det är det som är det stora i Jesu förklaring. Utan undantag utför Jesus i barmhärtig kärlek till människor sina mirakler för att bekräfta och auktorisera sitt budskap och skiljer dem aldrig från det rena, enkla evangeliets förkunnelse. Det är väldigt tydligt i Jesu tjänst och i apostlarnas. Han sa till dem, kom med till en öde plats där ni kan få vara ensamma. Det var så många som kom att de inte ens fick tid att äta. Ja, i dessa ord så ser vi Herrens personliga omsorg om sina lärjungar. Han var mån om att de skulle få vila, vara i fred och avspänt umgås endast med sina egna. Och de sökte upp en öde plats. Kanske vi alla behöver en öde plats för rekreation. Både i total enskildhet men också i gemenskap med dem som inte innebär arbete för oss utan bara ömsesidig trivsel och meningsfull gemenskap. De gav sig iväg i båten till en öde plats för att få vara för sig själva. Lägg märke till att Jesus själv följer dem till den öde platsen. Det finns ingen sfär av mänskligt liv där Jesus inte ska vara med. Vi får och kan aldrig dela upp det kristna livet i andligt och vanligt. Kristen är ingenting man sysslar med eller gör. Kristen är något man är. Kristen tro är ingenting man har, utan troende är något man är. Alltså tjänande och vila är bara två sidor av samma mynt. Vi är Herrens vänner, lärjungar, tjänare, dygnet runt, både offentligt och på öde platser. Men folk såg att de for iväg och många fick veta det. Och de skyndade dit till fots och kom fram för dem. Ja, desperate times take desperate acts. Vilostunden kom av sig på grund av den enorma väckelse som brutit ut kring Jesu tjänst i Galileen och på grund av de kolossala behov som fanns bland folket. Och vem vet, eller snarare sagt, vi vet. På samma sätt måste vi vara beredda att under vissa tider försaka vila och bekvämlighet för stora andliga behov och stora andliga rörelser som bryter fram. Och vid sådana tillfällen som kanske inte är norm, men som kan uppstå, så får vi lik dessa lärjungar extra kraft att orka med det så att vi kan gripa tillfället och rida ut vågen. När Jesus steg ur båten såg han en stor skara människor. Han förbarmade sig över dem, för de var som får utan herde. Och han undervisade dem grundligt. Ja, Jesus som den gode herden är en av de mest älskvärda teman vi finner i hela Bibeln. I Jesu resonemang om sig själv som herden ligger också en kritik av de religiösa ledarnas oförmåga att i sin lagiska rigiditet tillmötesgå och fylla människornas andliga behov. Jeremia 23:2. Därför säger Herren Israels Gud, så om de herdar som vallar mitt folk. Det är ni som har skingrat mina får och drivit bort dem och inte sett till deras bästa. Det finns ett helt kapitel, Hesekiel 34, som handlar om detta och beskriver också Jesu herdeskap. Det är lite långt att läsa i sin helhet, men vi ska plocka ur några talande brottstycken ur texten. Människobarn, profetera mot Israels herdar. Profetera och säg till dem. Så säger Herren Gud. Ve er, ni Israels herdar som bara har tagit hand om er själva. Skulle inte herdarna ta hand om jorden? Istället åt ni upp det feta. Ni klädde er med ullen och slaktade de gödda djuren. Men ni tog inte hand om jorden. Det svaga stärkte ni inte. Det sjuka botade ni inte. De sårade förband ni inte. De som gått vilse förde ni inte tillbaka. De förlorade sökte ni inte upp, utan ni härskade över dem med hårdhet och grymhet. De skingrades eftersom de inte hade någon herde. De blev till mat åt markens alla djur när de skingrades. Mina får irrar omkring på alla berg och alla höga kullar. över hela landet är mina får skingrade utan att någon frågar efter dem eller söker upp dem. För så säger Herren Gud, jag ska själv söka upp mina får och ta mig an dem. Liksom en herde tar sig an sin jord när han är ibland sina får som varit skingrade, så ska också jag ta mig an mina får. Förlorade ska jag söka upp och de som gått vilse ska jag föra tillbaka. De sårade ska jag förbinda och de svaga ska jag stärka. Jag ska låta en herde uppstå gemensam för dem alla och han ska valla dem, nämligen min tjänare David. Han ska valla dem och vara deras herde. Jag, Herren, ska vara deras Gud, men min tjänare David ska vara förste ibland dem. Jag, Herren, har talat. Jag ska sluta ett fridsförbund med dem. Jag ska göra slut på vilddjuren i landet så att man tryggt kan bo mitt i öknen och sova i skogarna. De ska inse att jag, Herren deras Gud, är med dem och att de, Israels hus, är mitt folk, säger Herren Gud. Ni, mina får, den jord som jag för i bet, ni är människor och det är jag som är er Gud, säger Herren Gud. Så långt citatet ur Hesekiel. Oerhörda ord som pekar på Messias. Och Johannes 10 och 11. Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Och Johannes 10 och 14. Jag är den gode herden. Jag känner mina får och mina får känner mig. Liksom fadern känner mig och jag känner fadern. Och jag ger mitt liv för fåren. Jag har också andra får som inte hör till den här follan. Också de måste jag leda. Och de kommer att lyssna till min röst. Så ska det bli en jord och en herde. Det är helt uppenbart att Jesus uppfyller alla herdeprofetior i Gamla testamentet. Och att vi som är ledare i Guds församling också får ställa oss till förfogande för hans herdeskap. Ja, timmen var redan sen när hans lärjungar kom till honom. Och sa det, platsen här är ödslig och timmen är redan sen. Skicka iväg dem så att de kan gå till gårdarna och byarna här omkring och köpa sig något att äta. Ja, lärjungarna såg en rationell, praktisk lösning framför sig. Men Jesus satt inne med en gudomlig lösning som skulle gå till historien och innebära en enorm predikan om hans identitet och verk. I Jesaja 55 kan man läsa, mina tankar är inte era tankar och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Nej, liksom himlen är högre än jorden så är mina vägar högre än era vägar och mina tankar högre än era tankar. Det här är viktiga ord. Vi kanske tänker, vi ska lösa det si, vi ska lösa det så. Men när vi kommer till Jesus så märker vi att den gudomliga lösningen är så, så mycket bättre. Och ärar Gud så mycket högre. Han svarade dem, ge ni dem att äta. Och så får de det här förslaget om att de ska köpa bröd för 200 denarer. Och det är ju 200 dagslöner. Det är mycket, mycket pengar. Här ser vi en intressant princip. Folket hade behoven. Lärjungarna skulle fylla behoven. Ge ni dem att äta? Folket var konsumenter och lärjungarna uppmanades att vara producenter. Och det här är faktiskt en intressant sak, för under vårt växande som kristna så måste vi någon gång övergå från att vara folk till att bli lärjungar. Från att vara de som har behov, att vara fågelungar som behöver bli matade, till att stå på egna ben och ha vår mättnad i att mätta andra och göra Guds vilja. Det är ett tecken på mognad att man är med och fyller behov. Naturligtvis utifrån Guds resurser, men man står till förfogande för den tjänsten. Han sa det till dem, hur många bröd har ni? Gå och se efter. De tog reda på det. Det var 5 bröd och 2 fiskar. De sattes ner i grupper om 150. Han sa det till dem, hur många bröd har ni? Det påminner om Moses, om frågan som Mose fick. Vad har du i din hand? Och där blev hans stav utgångspunkten för det stora undret då Röda havet delades. Och nu frågar Jesus efter vad dessa lärjungar har i sin hand. Jo då, en liten pojke har en liten matsäck. Och det lilla blir utgångspunkten för detta enorma under. Jesus frågar inte efter vad de inte har, utan han tar det lilla de har och låter det bli till enorm välsignelse. Hur kan något sådant ske? Jo, när det överlämnas i hans händer. Det är vad vi behöver göra med det lilla vi har. Överlämna det i hans händer. Och så sker undret och det delas ut. Och han tog de 5 bröden och de 2 fiskarna. Såg upp mot himlen, tackade Gud, bröt bröden och gav åt sina lärjungar för att de skulle sätta fram åt folket. Han delade också ut av de 2 fiskarna åt dem alla. Det finns en intressant talsymbolik i den här texten. Det är 7 stycken bröd och fiskar. 5 bröd, 2 fiskar, det blir 7. 7 är Guds eller fullhetens tal. Och resultatet efter att alla blivit mätta blir 12 korgar. Det är också ett fullhetstal. 12 står alltid för Guds folket. 12 stammar, 12 apostlar. Och det är den här matematiken som är utgångspunkten för de 12 gånger 1000 i uppenbarelseboken. Alltså Guds folk i alla tider samlade i himlen. De 144 000, 12 gånger 1000. Det är ett symboliskt tal. Som betyder alltså Guds folk i enorm mängd i alla tider. När Kristus, livets bröd, bryts på korset så mättas de hungrande och ett evigt Guds folk blir resultatet. Det finns en predikan i dessa siffror. 5 bröd och 2 fiskar. Brödet bryts och 12 korgar blir över. Och alla åt och blev mätta och man plockade 12 korgar fulla med brödbitar och fisk. Det var 5000 män som hade ätit. Alla åt och blev mätta till och med. Mättnad, det är ett underbart ämne. Det står för tillfredsställelse, att vara nöjd, att vara förnöjsam. Och när vi äntligen slutat tugga i oss syndens otjänliga föda i den här världen och istället vänder oss till Kristus och våra hjärtan får äta av livets bröd. Hans alternativ, hans närvaro och det han ger. Ja, då och först då uppnår en människosjäl verklig mättnad. Och det finns så många mäktiga ord i Gamla testamentet om mättnad. Och jag hoppas att du som lyssnar känner att du är mättad i Gud. Annars är det kanske helt enkelt dags att lägga om kosten. Du blir bara hungrigare ju mer du äter av det förgängliga, det fåfängliga och det egoistiska. Men när du äter av det som tillhör Kristus, då kommer du uppleva livsmättnad. Psalm 16 och 11. Du visar mig livets väg. Jag mättas av glädje inför ditt ansikte, av ljuvlighet på din högra sida för evigt. Psalm 17 och 15. Men jag ska få se ditt ansikte i rättfärdighet. Jag ska mättas av din åsyn när jag vaknar. Psalm 22:7. De ödmjuka ska äta och bli mätta. De som söker Herren ska lova honom. Era hjärtan ska leva för evigt. Psalm 36:9. De mättas av rika gåvor i ditt hus. Av din ljuvlighetsström ger du dem att dricka. Psalm 103:5. Han mättar ditt begär med sitt goda så att du blir ung på nytt som en örn. Psalm 107:9. Han mättar den längtande själen och fyller den hungrande själen med sitt goda. Och sist, Jeremia 31:25. För jag ska stärka trötta själar och mätta alla utsvultna själar. Alltså det är så att det bara strömmar fram löften om att Gud vill mätta själar. Hur kan då de troende vara så oerhört otillfredsställda, missbelåtna, rastlösa och jagande? Det måste vara någonting som inte stämmer. Jag tror att den som vänder sig till Jesus verkligen kan få börja uppleva mättnad i sitt liv. Må du få vara en av dem.